Vad ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt? Det är titeln på Magnus Ugglas tredje fullängdsalbum. En titel som perfekt beskriver min och många av mina kompisars attityd till självmord när vi var i tonåren. Ian Curtis, sångaren i bandet Joy Division, tog livet av sig 1980 och blev min generations posterboy för det romantiska självmordet. Hans apatiska sångstil, anemiska look och svårmodiga texter bildade tillsammans med hans självmord ett mörkt allkonstverk. Vi såg den franska filmen Betty Blue om en ung, galen och skitsnygg tjej. Psykisk ohälsa har aldrig varit sexigare. Jag minns samtal med mina gymnasiekompisar om vem av oss som var mest manodepressiv, som det hette då. Jag tror att jag är lite mer mano än du, är en replik som jag faktiskt har hört på riktigt, eftersom det var jag som sa den. Varför höll vi på så här? Det korta svaret är att unga människor är korkade. Det lite mer broderade svaret är att vi tyckte att ångest och självmord var någon sorts djuphetsbevis. Vi hade genomskådat världen och den var meningslös. Lycka, det var för de dumma. Svårmod, det var för de smarta. Jag skäms ganska mycket över min och mina kompisars romantiserade bild av självmord. Mest för att vi inte hade en aning om hur det är att vara suicidal på riktigt. Att vi trodde att självmord var någonting som man valde. Som en skjorta eller en frisyr. Vad ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt? Tycker jag fortfarande är en genial skivtitel. Men den som kom på den hade högst troligt aldrig läst ett självmordsbrev från sitt barn. Hittat sin älskade i badkaret. Eller mött sin pappa hängande i trappan. Den här säsongen av Känsligt läge i P1 handlar om döden. Det enda vi vet med säkerhet om vårt liv är att det kommer att ta slut. Döden kan komma snabbt eller långsamt, önskad eller oönskad, nu eller sen. Men den knackar alltid på till slut. Döden går inte att överklaga och den skiljer inte på uteliggare och börsmäklare. I de här 6 avsnitten av Känsligt läge så träffar vi människor som på ett eller annat sätt vandrar med döden vid sin sida. Jag heter Uje Brandelius. Det här avsnittet av Känsligt läge kommer att handla om när man själv bjuder in döden, begår självmord. Vi ska träffa 16-åriga Gabriella. Hon har gjort flera självmordsförsök. Hon säger att hon vill berätta sin historia för att andra i hennes situation ska känna sig mindre ensamma. I slutet av det här programmet kommer vi att berätta vart du som lyssnar kan vända dig om du har egna självmordstankar. Gabriella kommer till vår radiostudio i sällskap med sin mormor. Hennes mormor sätter sig och väntar i fikarummet och jag ställer min första fråga till Gabriella. En vardaglig fråga som man ofta slänger ur sig som en ren artighetsfras. Men när jag ställer den till Gabriella så får den en annan tyngd. Hur mår du?
Jag känner mig så... På något sätt så känner jag mig trygg i det ledsna. Ja, det är en del av mig. Jag har ju haft det så länge. Mm. Jag minns inte senast när jag mådde bra en hel dag. Sen när jag var 10 år har inte jag mått bra en hel dag. Utan att få någon typ av ångest.
Mm. Din uppväxt, hur var den?
Jag växte upp med en pappa som insjuknade i bipolär sjukdom när jag var 6 år. Och jag var alltid pappas flicka. När han blev sjuk så stack han hemifrån och inte kom tillbaka. Och sen kort efter det så insjuknade min mamma i reumatism. Och allt det här var väldigt jobbigt för mig. För medans blev jag mobbad i skolan och blivit mobbad hela min uppväxt. Sen dagis tills nian till gymnasiet. Och jag trodde det var normalt att må dåligt. Jag trodde det var normalt att gråta sig till sömns. Det var inte någonting jag trodde var onormalt.
Idag är du 16 år.
Mm.
Hur många gånger har du försökt ta ditt liv?
4 gånger.
Och vad har hänt efter de självmordsförsöken?
Min kropp skadas, min familj skadas. Men ingenting, ingen som hjälper mig. De räknar behandling i steg så här 10 gånger. Men jag blir inte frisk på 10 gånger. Jag mår inte bättre på 10 gånger.
Nej.
Då ställs man i ny kö, väntan på någon annan. Och vissa har jag bara träffat en gång och trott att jag skulle träffa den personen mera.
Mm.
Vi har bara hängt med, jag och mamma, i det här. Jag hoppas på att... en psykolog kan inte göra en frisk. Man får ju verktyg som man måste träna på sig själv. Men jag märker att inga verktyg som de psykologer jag träffar prickar rätt på mig.
Mm.
Men jag vill bara bli lycklig. Jag vill bara må bra.
Mm.
Liksom, jag vill inte dö. Jag vill inte bara må så här.
Nej.
Så jag gör mina självmordsförsök när jag mår som sämst för att visa att nu går det neråt för. Och när man letar med psykisk ohälsa så länge som jag har gjort, då vet man att nu börjar det bli värre. Nu behöver jag den hjälpen, och så får man inte den hjälpen. Man frågar hela tiden, man ringer till psykiatrin, man pratar med läkare, men ingen ger den hjälpen man behöver. Och då blir det ett självmordsförsök som en skrik.
Mm. Vad känner du efteråt när du överlever?
Jag känner både och. En del av mig vill ju dö. En del vill ju att jag ska bli frisk. Så jag tänker så här, hoppas nu att jag får hjälp. Hoppas nu att jag får vara inlagd ett tag så jag kan må bättre. Eller att jag får någon medicin så jag kan må bra av. Eller att jag plötsligt bara vaknar och mår bra.
Jag tycker att det är lite känslomässigt svårt att samtala med Gabriella. För att jag blir ledsen över att en 16-åring ska behöva leva så här nära avgrunden varje dag, året om. Gabriella är ett barn. Inget barn ska behöva känna som Gabriella känner. Jag blir också lite ledsen över att Gabriella är så välformulerad kring de här frågorna. Och känns så vuxen. Har man överlevt 4 självmordsförsök så gissar jag att man tvingas bli vuxen snabbare. Jag blir också arg. Självmord är idag den vanligaste dödsorsaken bland unga människor i Sverige. Hur blev det så? Och hur kan vi tillåta att det fortsätter att vara så? När man surfar runt bland självmordspreventiva sajter så är det 3 råd som återkommer. Ta hjälp. Ta hjälp. Och ta hjälp. Men om det inte finns någon hjälp att få, vad gör man då? Gabriella har försökt få hjälp men aldrig träffat någon som har kunnat hjälpa henne. Och då har hon ändå träffat 25 psykologer, skurit sig i armarna och skaffat permanenta brännmärken efter glödande cigaretter mot sin hud. Gabriella säger att hon egentligen inte vill dö, men hon fortsätter ändå att försöka dö. Det är inte jättelätt att hänga med i hennes resonemang. Och det är väl precis det som gör att det är så svårt att vara utomstående. Att vara suicidal är att vara irrationell. Och att försöka förstå hur en irrationell, ångestriden och självmordsbenägen människa tänker, det är svårt. Men jag gör ändå ett försök. Jag frågar henne hur hon egentligen tänker under sina självmordsförsök när hon både vill leva och dö.
Just då, när jag tar tabletterna, när jag så sväljer dem, då tänker jag inte på någonting. Då tänker jag på att jag vill bara stoppa smärta, jag vill bara sova. Så just då så tänker jag inte på någonting, men man väntar ju en halvtimme tills de verkar. Och då börjar jag få ånger att fan, det här var inte så jävla bra. Vem ska hitta mig? Ska min mamma hitta mig? Hon kommer aldrig släppa det. Så ringer man ju 112 och väntar en halvtimme, 20 minuter tills att de ska komma. Och sen åker man ju upp och blir magpumpad. Och sen blir man inlagd några dagar.
Mm. Och när du är inlagd några dagar och hinner tänka efter?
Ja, det är ju så här att jag vet vissa saker som jag gör att jag mår lite bättre när jag är på mörkast. Det, ett av de till exempel är att jag är inlagd. Det mår jag lite bättre av, för då är man, känner man sig trygg. För man är ändå lite rädd för sig själv. Man vet inte riktigt vad man ska göra.
Mm. Jag kan tänka mig att det finns lyssnare nu som tänker, men herregud, vad oansvarigt av Sveriges Radio att plocka in en 16-åring och prata om hennes självmordsförsök. Oansvarigt mot dig, oansvarigt mot alla andra som har självmordstankar där ute. Vad har du att säga till de människorna?
Nej, men tänk inte så. Jag gör det här för att jag vill göra det. För att jag vill göra... Jag har förlorat en av mina bästa vänner i självmord när jag var 12 år och hon hoppade framför tåget när jag var 11 år. Och jag gör det för hennes skull, för jag vet att om det är något barn eller någon vuxen eller om det är någon pensionär eller så sitter du ute och har de självmordstankar och mår dåligt, sök hjälp och lägg på och kämpa för den rätten, för du har rätt att få hjälp. Man får hjälp med folk som är sjuka cancer. Vi är lika bara sjuka. Men det syns inte, det bara sitter i vårt huvud.
Vad får du för stöd från dina nära och kära?
Jag pratar mest med min mamma. Jag älskar min mamma och min mormor. Jag hade inte klarat att kämpa om inte de fanns där. Jag vet att det är bättre att prata med någon än att köra sig. Så jag går oftast utifrån mitt rum när jag mår dåligt och är med mamma. Kollar på film. Vi kollar på serien The Walking Dead just nu. Ser på säsong 6.
Walking Dead handlar väl om människor som har dött?
Ja.
Och återuppstått som zombies?
Ja.
Jag har också sett den. Jag såg bara första säsongen.
Nej, men den är bra senare.
Ja, men det finns 100 säsonger, eller?
Ja, typ. Jag tror typ 13 säsonger.
Och det är alltid samma grej. Går människor med utsträckta armar och ska försöka strypa dem?
Ja, typ. Men sen i de andra säsongerna så blir folk lite galna. Och sen börjar döda varandra. Den är bra.
Alltså zombiesarna dödar varandra, eller människorna dödar
varandra? Nej, människorna dödar varandra. Okay. De blir ju knäppa.
Jag förstår. Ja, men okej, det här är fånigt. Men kan du känna dig som en zombie?
Ibland, när man mår dåligt som sämst, så är man som en zombie, man bara lever.
Men vi behöver inte vara rädda för dig.
Nej, jag äter inte upp dig.
Nej.
Kanske. Smakar en bit.
Ja. Din mormor verkar vara en viktig figur. Vad betyder hon för dig?
Hon betyder allt för mig. Vi brukar fika tillsammans och vi kollar på film och vi shoppar tillsammans. Vi myser mest. Vi pratar. Hon har alltid funnits där för mig.
Din mormor följde med dig idag hit till studion.
Vi ska åka och shoppa sen. Ja. Vi har ett intresse om att köpa saker. Köpa kläder.
Oh, right.
Så det, shopping gör mig att jag blir glad. Jag blir bara glad.
Har du perioder, dagar, timmar, minuter, då du kan tänka på din framtid? Tänka att du vill bli någonting, du vill ha ett yrke, du kanske vill ha en familj. Har du sådana ögonblick?
Ja, det har jag ibland. Men jag skulle bli föreläsare eller jurist eller journalist. Jag vill ha barn och så. Jag tänker ju på det. Jag tänker på att medan jag blir här kommer jag få sådana lida. Och då är det så här plus och minus med livet.
Hur då menar du?
Men om jag ska lida hela mitt liv, är det värt att leva det då? Men jag vill ändå leva. Jag vill ju egentligen inte dö.
Gabriella säger som de flesta säger nu för tiden, att självmord nästan alltid är ett symptom på psykisk ohälsa. Att människor tar livet av sig enbart på grund av olycklig kärlek, stora ekonomiska förluster eller bara skam, det verkar vara färre som tror numera. Det där som Gabriella berättade om att hennes kompis hoppade framför ett tåg när kompisen bara var 11 år, det känns så sorgligt att det är svårt att ta in. Men kanske var det kompisens öde som låg bakom Gabriellas agerande den där dagen för 2 år sedan då hon räddade en mans liv på tågcentralen i Uppsala.
Jag var försenad, så jag sprang typ medan jag lyssnade på musik över järnvägsspåret. Då hör jag att signalerna som varnar att det kommer tåget började. Så bommarna gick ner när jag kom över. Och jag ser en ung kille intryckt mot stängslet. Så när jag springer över så ser jag han. Så jag går fram till honom och säger så här att det är inte så bra att du står där, det kan bli påkörd av tåget. Men jag får inget svar. Eller vill han inte höra mig? Så jag går under och kollar in han lite. Och då ser jag att han har så svart blick. Den är helt död, den blicken. Så jag tar tag i hans arm och upprepar orden. Och han då slår bort min hand och säger så här att men jag vill dö, jag vill inte leva någon mer. Och jag hamnar i chock och så kollar runt omkring mig. Och då ser jag att vuxna människor börjar filma det här. Och jag ser barn filma och jag kollar runt mig. Så tydligt, det är som att jag är på teater. Jag ser bara folk som står och filmar och ser ut som att det är någon filmscen som utspelar sig. Så när han här killen ställer sig på järnvägsspåret så ställer jag mig precis bredvid. Och när tåget kommer så puttar jag han och jag hoppar efter. Så när vi hamnar på marken så åker tåget förbi.
Och de andra såg och filmade?
Mm. Precis som på teater.
Du räddade någons liv?
Mm.
Vad kände du efteråt?
Jag blev förbannad efteråt eftersom det var så många som stod och filmade. Jag trodde att, men jag var ju, hur gammal var jag? Jag var 14 år. Jag trodde, när en 14-åring skriker, för jag skrek efter hjälp. När man skriker efter hjälp så trodde jag att någon hörde det och hjälpte dem till. Det var ingen vuxen som hjälpte till. Tyckte jag hellre att det var bättre att filma än att hjälpa till.
Inte ens ett riktigt rop på hjälp.
Mm. Lyckas folk höra.
Ville han dö? Och inte
han ville dö. Han ville verkligen.
Men du hindrade honom?
Ja, för jag känt som han.
Men så här, det var inte så att han blev sur på dig för att du hindrade honom?
Men han var så i så läge, bestämt läge, så jag tror inte han visste vad han kände eller vad han ville. Man fick ingen kontakt med honom. Och det sista jag minns ifrån han, det var när ambulansen tog han ifrån mina händer.
Vad tänkte du sen om att du hade räddat en människas liv?
Jag tänkte inte så mycket. Tänkte på vad som kunde hänt med mig. Men nu ser jag det här som ett positivt minne. För jag tror att det har hänt förändringar efter det här i Uppsala. Jag hoppas många börjar agera istället för filma. Jag har gett mig positiva saker som jag har varit med i jättemånga intervjuer. Jag har fått många priser, fina priser. Och jag har fått förmedla min historia. Och den hade inte jag fått om jag inte hade gjort det här. Och jag tror varför det är så många som mår dåligt. Det är så att vi inte i Sverige inte ser varandra. Vi sitter i mobilerna, vi går med mobilerna, vi sitter i mobilerna på tåget. Vi ser inte varandra, vi ser inte hur vi faktiskt mår. Vi frågar inte våra vänner hur vi mår egentligen. Och vi tar oss tid och lyssnar.
Mm. Vad gjorde det här med dig?
Det var som en vändpunkt. Jag mådde ju bättre efter det här. På något koncept så mådde jag sämre först. Men sen blev det som ett vändpunkt. Det var någon som slog till mig att nu har du fick ett uppdrag att göra. Och sen nu i höst så började jag må sämre. Men jag hade mått bra ett långt tag efter.
Det är ju väldigt vad heter det? Ironiskt. Att du räddar livet på någon.
Mm.
Som själv har försökt att göra tvärtom.
Mm.
Med ditt eget liv. Under lång tid. Började du tänka på ett nytt sätt? Eller?
Men jag är ju så här. Jag vill ju att andra behandlar mig som de själv vill bli behandlad. Och jag behandlar folk som jag själv vill bli behandlad. Så jag behandlade han som jag själv ville bli behandlad. Om det var jag. Och det var jag som stod där. Så skulle jag vilja att någon puttade mig undan. Hur det som han.
Okej. Okay. Så att du vill att folk ska rädda dig när du försöker ta livet av dig?
Mm. för att ge mig den behandlingen jag behöver, ge mig den hjälpen jag vill ha.
Så du vill inte dö och han vill inte dö. Men ni var på samma plats.
Ja, jag har känt som han. Jag har varit som han.
Fick du en ny bild av hur det är att leva?
Ja, det fick jag. Efter det fick jag en ny bild på hur man lever. Hur livet kan vara. Det kan vara ibland rätt fantastiskt. Men det är ibland rätt dåligt också. Vi ska kanske hämta min mormor.
Ja, det kan vi göra. Ja, det gör vi.
Ja.
Gabriellas mormor har fickat klart och vi går och hämtar henne. Hon som Gabriella har beskrivit som sitt stora stöd i livet.
Ska du ha hörlurar på dig?
Det behöver du inte.
Nej.
Hej.
Hej.
Vad heter du?
Eva heter jag.
Välkommen hit, Eva.
Tack.
Du, jag och ditt barnbarn har haft ett långt samtal om hur hon mår och vad som har hänt och så vidare. Och så säger hon att min mamma och min mormor betyder allt för mig, säger hon.
Ja.
Vad tror du att det betyder för henne?
Ja, att hon har någon som hon kan berätta saker för. Att vi ställer upp för henne.
Du följde med henne idag hit till Stockholm?
Ja.
Varför det?
Ja, men hon frågade om jag ville följa med. Och jag är ju pensionär, så det sa jag ja på en gång.
Vad tycker ni om att göra tillsammans?
Ja, jag bor ju inne i stan och hon går i skolan i stan. Så att hon brukar komma upp efter skolan och så brukar vi fika. Och ibland så åker hon hem, eller ibland stannar hon. Så tittar vi på någon film eller någonting. Eller diskuterar bara.
Vad känner du och tänker inför hennes mående och sådär?
Ja, det är jättetråkigt när hon mår så där dåligt. Man vet inte vad man ska göra. Och jag har aldrig upplevt det här med att må dåligt. Så jag har inte riktigt förstått hur det är att må dåligt.
Nej.
Det är väl det jag har kommit på, börja förstå nu när folk mår dåligt, hur det är.
Jag tror du har rätt. För att har man aldrig varit där så kan man väl inte förstå, antar jag.
Nej.
Man måste förstå att vi är sjuka. Det är mina sjukdomar och mitt mående som spelar. Jag vill ju bli gammal, jag vill ju bli frisk. Men ibland så går det inte. Ibland går det inte att tänka så. Men det är mina spöken som spelar.
Ja, hon är ju så duktig, tycker jag. Hon är ju duktig på allting, var hon tar sig för. Skriver gör hon ju väldigt bra och hon tecknar och hon är ju duktig på allt som hon, ja.
Vad säger du om det?
Ja, det är svårt. Jag ser inte det positiva i mitt liv när jag mår dåligt. Jag ser det negativa. Jag har svårt att se det positiva.
Att du kan slinka in hos din mormor efter skolan, vad betyder det för dig?
Det betyder mycket för mig, för då är jag inte ensam. Då vet jag att nu kommer jag hitta på någonting roligt och gå fika och sen åker jag hem och vilar en stund. Vardagen är rätt jobbig för mig. Jag blir rätt trött av att vara social. Så oftast när jag kommer hem så sover jag en timme eller två.
Och idag ska ni shoppa, hör jag.
Ja, det ska vi göra. Efter det här ska vi shoppa. Och det tycker vi om bägge två. Nu ska hon ha nya skor.
Vinterskor eller?
Ja, men jag är ju bara tunna.
Oj, de där ser inte ut att hålla för snö alltså.
Nej.
Du ska ha såna här som jag har.
Ja, precis.
Ni ska få shoppa.
Ja, tack.
Tack för att du kom hit.
Tack samma.
Tack för att du kom också.
Tack.
Du har lyssnat på Känsligt läge i P1. Emmy Bergqvist var producent för programmet och jag heter Uje Brandelius. Tack för att du lyssnade.
Till dig som lyssnat och känner att du behöver prata med någon, vänd dig till Mind Självmordslinje, ring 90101 eller till 1177.